Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
Och jag heter Michelle.
Jag känner redan nu, dear Lord Jesus, vad det ekar i den här hörnan.
Men det ekar i hela min lägenhet.
Ja, för det här var helt sinnes. Jag hör min röst gå runt.
Jag tror att det är bäst om vi sitter i samma soffa.
Ja, jag tror också det. För det här var...
Jag tror faktiskt att det är bättre. För det ekar där också.
Jag bara testar här borta.
Ja, men det ekar ut i hallen. Alltså, jag har liksom inga möbler. Jag kan säga, I'm a skinny bitch.
Vänta. Hello? Här ekar också. Hello?
Där ekar jättemycket.
Ja, det var jättekonstigt ju där.
Jag tror att det ekar minst här för att soffan suger upp ljudet.
Jag kan sitta på golvet. Oh, I love to sit on the floor.
Det kommer du inte klara länge.
Have you met me?
Sitter du på golvet länge?
Ja. Tycker det är jätteskönt. Då är det jag som åker till Bali och hittar mig själv. Möbler, you don't need them.
Det finns... Du vet hon dansaren... Från Missy Elliott's Work It's musikvideo. Hon var så här känd barndansare på 90-talet.
Uh-huh.
Alison Stoner. Väldigt roligt att heta Stoner i efternamn. Men hon var med i typ Step Up, Camp Rock tydligen också. Hon var känd barnskådis. Och sen var hon med på Ellen ganska nyligen. Och folk bara, vad har du gjort liksom, sen du var superkänd barnskådis? Hon bara, nej men jag har sålt allt jag äger, lever liksom minimalistisk livsstil, antikapitalistisk,
ja.
Bor i typ min husvagn och njuter av naturen.
Ah.
Och Ellen bara, yeah, because we heard you don't have any furniture, so we're giving you a huge flat screen TV. Och sen bara de ut en enorm TV. Hon bara, thank you.
Och så här, vi hörde att du inte har några möbler. Så här får du en TV.
Det
är så här, förlåt, av alla grejer, det, av alla grejer.
Det är en ikonisk stund ifrån Ellen DeGeneres TV-historia.
Gud, jag vill jättegärna veta hur det går med tittarsiffror för den TV-serien. För
det
känns som att de
gått jättedåligt.
Visst, they're struggling.
Sen Ellen blev cancelled under pandemin så har tittarsiffrorna dalat.
Ja, det känns som att allting går på så här sparlåga. Det känns liksom tomt och tråkigt och utdaterat.
Men Max, hur mycket har du kollat på Ellen DeGeneres program de senaste?
Oh my god, jag brukade alltid titta på intervjuer på Ellen DeGeneres.
Nu?
Ja,
nu på
pre-cancel. Inte nu längre.
Nej, men det är det jag menar.
Nej, men nu är det ju en annan stämning.
Jag har inte haft koll. Vad heter det? Välkomna tillbaka till Paparazzi, Sveriges enda jurister.
Ja, precis. Vi kan allt. Om lag och rätt.
Ja, om det är någon som kan något om lag och rätt i det här landet så är det vi.
Mm, absolut.
Vad bra att du bara sa. Ja, där återvann jag bara din mening.
Ja.
Jag tog meningen du sa.
Varsågod.
Bara i en annan ordning. Ja. Ja. La jag orden.
Det har hänt för.
Nej, men det är mycket så jag pratar. Och jag hörde någonting idag om att det är en amerikansk grej att när amerikaner så här ska skriva saker eller hålla tal och grejer, att de bara upprepar meningar väldigt många gånger för att det känns så här, de försöker bara nå sin word count. När man skriver en uppsats, du vet, när man bara så här drar ut på meningen.
Ordbajsa på svenska.
Ja, det känns som att det är mycket så jag pratar. Alltså ofta när jag säger någonting så bara säger jag om samma mening 3 gånger.
Mm. Men jag tänker dock att om du plockar upp en mening som någon annan säger och du omfraserar det. Ja, men det är också ett sätt att bekräfta den andra individen. Så att det är en väldigt smart grej att göra. För då får du ju den människan att tänka, gud, vi tycker samma.
Ah,
så det är väldigt smart.
Det är att se det från den positiva sidan. Jag skulle tänka att det snarare är så här, sånt mycket män gör och sen tar cred för något någon annan i rummet sa.
Nu tänker du negativt.
Ah, jag föredrar att se mig själv som en patriark.
Absolut, men det tror jag att alla kan enas kring, att du är den som bär byxorna i det här förhållandet.
Är det så?
Nej.
Nej, jag tänkte väl. För så är det verkligen inte.
Ja, men välkommen till den enda juristpodden vi har. För att göra en Michelle Hallström och upprepa. Vad ska du prata om idag?
Det blir en lång prata. Nej, men Hjärnkontoret har öppnat igen.
Mm.
De har varit på semester ett tag.
Jag har varit på semester i några veckor, har du uttryckt själv.
Men jag kommer tillbaka till kontoret.
Ja.
Så jag kommer ha en lång prata om att den fjärde vågen av feminism är över.
Wow.
Nu i och med PH och Kardashians.
Vad kul. Jag kommer också toucha på att jag kommer skratta åt, vad blev det då? Var det tredje vågen eller fjärde vågen som jag skrattar åt som kom 2014?
Det är lite oklart, men lite både och.
Ja, jag skrattar lite åt den också i mitt segment. Så det var kul att vi landade tillsammans
Sveriges
i det.
Sveriges enda feministpodd också.
Verkligen.
Nej, men det blir lite Billie Eilish, lite... vad heter det? White Boy Summer.
Tack.
Bill Gates refererar jag till.
Viktigt.
Singel och redo för White Boy Summer. Lite annat. Vad ska du prata om?
Nej, men jag kommer ta oss igenom att jag är trött på performativ cancel-kultur. Ja, jag pratar om Ben Affleck och Friends-skådisen. Matthew Perry heter han, just det. Jag har ju aldrig sett ett enda avsnitt av den serien för att jag tycker det är
weird flex.
Det tråkigaste vi har. Jag kommer även prata jättelänge om hur trött jag är på snubbar som bantar. Will Smith. Och jag menar så lite om Paradise Hotel. Jag kommer också behöva spy av mig lite där.
Trevligt.
Mm.
Jag har en grej om Helsingborgs kändisar.
Du ska försöka få liv i det igen. Ja?
Nej. Men det här är inte ett ämne.
Okay.
Det här är bara försnack.
Okej, ville du ta den nu? Eller ska jag...
Nej.
Ja? Kör.
Jag vet inte ens om vi kan ha med det här. Eller om det räknas som förtal.
Oj, kör.
Men min kompis har sett Amanda Jensen och Nick Schröder på dejt ihop.
I Helsingborg?
Ja, de är ihop.
Va?
Allegedly. Förlåt, men hur iconic hippie-par. Amanda Jensen, känd från Idol. Den bästa Idol-artisten i Idols historia. Och hej hej Monica, Nick.
Nej, men alltså, Nick är en sån typ av individ som jag inte förstår varför jag vill ligga med.
Gud, jag och min kompis försökte ligga med honom så mycket.
Men jag vill ligga med honom.
Jag vet inte om DM fanns.
Vänta, var inte han typ såhär Hall of Fame på Olympiaskolan, gymnasieskolan, för att han gick på Olympia. De hade typ så här, det var äkta så här typ SMHs motsvarighet till Södra Latin eller någonting.
Jag tror att vi hittade en Nick Schröder lookalike som jobbade på Espresso som min kompis blev ihop med istället. Eller var det Nick Schröder? Jobbade Nick på Espresso House?
Nej, jag tror att din kompis inte var ihop med Nick Schröder. Faktiskt.
Men vet du, det här är allegedly. De åt fika, de såg ut och var ihop.
Just det.
Obekräftad information.
Men ni vet, det i provinsen det hände.
Jag
där
försöker
hittade.
Speak things into reality.
Absolut. Michelle, vi behöver ta en tyst minut.
Åh nej.
Jag vet inte med dig, men i veckan så trillade...
Jag vet inte med dig.
Kan man inte säga det?
Jag tror inte man kan säga det.
Jo.
Nej, jag vet inte med dig. I don't know about you.
Ja.
Jag vet inte hur du känner, tror jag att man kan säga.
Oh.
Eller jag vet inte vad du tycker.
Just det. Mm. Jag vet inte med dig. Men hur... Eller jag kanske ska säga så här. Vad var du när du fick reda på att den ikoniska bilden på Paris Hilton, Stop Being Poor, var fake?
Hjärtat krossades. Ett hjärta kan gå i tur, men ett hjärta kan gå i tusen bitar.
Mm. Nej, men hela min bild...
Vänta, får jag ta om? Det är inte så texten går.
Oj, okej. Okay. Vad är det du refererar?
Saker kan gå i tur. Men jag tar om en gång till. Saker kan gå i tur, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Så kände jag när jag såg den här bilden på Paris Hilton. Vill
citera,
men den kunde jag.
Ja, kul. Vill du säga var den kom ifrån? Eller?
Nej. Jag vet inte ens. Vad är det för något? Hjärta kan gå i tusen bitar. Det här tror jag är en känd låt. Björn Afzelius.
Ja.
Allting kan gå i tur. Okej, då tar vi en gång till. Allting kan gå i tur, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Så kände jag när jag såg den här bilden på Paris Hilton.
Ja, för mig var det min barndom och min vision av Paris Hilton under 00-talet som gick sönder.
Mm.
Det gick från att vara ikoniskt till att plötsligt inte vara så ikoniskt.
Allting är en lögn.
Allting är en lögn. Från rösten till tröjan. Men tack, då vet jag i alla fall hur du kände. Du ville då citera en svensk hitlåt som vi fick söka på för att få rätt citat. Men absolut, tack för den reaktionen, Michelle Hallström.
Jag kom på en sak.
Mm-hmm.
En sak om Kardashians. Första gången för mig.
Jag vill verkligen veta vad så spännande.
Det första gången jag gick runt här och reflekterade lite, filosoferade över Kardashians.
Ah, aldrig hänt tidigare.
Nej. Nej, men vad det egentligen innebär att deras serie slutar nu. Sista avsnittet går ju av stapeln mycket snart.
Hur mycket har du sett av den här säsongen?
Jag ska faktiskt kolla.
Ja, du ska det.
Jag har sett typ ett halvt avsnitt.
Ja.
Men jag kollar på alla klipp de lägger upp på Instagram. Men, jag ska verkligen kolla.
Ja.
Men jag verkligen...
Jag säger ingenting, för jag har också zonat ut. Så jag ska inte kasta sten i glashus.
Jag menar liksom vad det innebär att det tar slut nu for the culture.
Ja,
alltså.
Absolut.
Jag tycker det är väldigt fånigt med folk som säger att det här är slutet på en era för att deras inflytande och imperium står och faller inte med deras tv-program precis.
Gud nej.
Men nu kommer jag på att det typ visst är the end of an era. Inte Kardashian-eran,
nej.
Utan slutet på fjärde vågens feminism-era.
Okej.
Första vågen. Nu blir det historielektion.
Oh, då tar jag på mig läsglasögonen här.
Det är en podd.
Just det, vad dum jag är.
Så nu hör apparaten.
Spetsar öronen. Ja.
Nu, första vågen var runt slutet av 1800-talet. Suffragetterna, kvinnlig rösträtt, vår rätt att ha på oss byxor. Vilket i Paris så är det fortfarande så här olagligt för kvinnor att ta på sig byxor. Har jag hört någonstans.
Ja, det borde du nog faktiskt kolla innan vi tar med
intressant.
Det.
Men alltså, de kan inte få böter om de har på sig
de
byxor.
Kan inte.
Men man får egentligen inte ha på sig byxor, något annat än kjol. Andra vågen börjar på 60-talet. Ifrågasatte hemmafru-idealet. Jada, jada. Traditionella kvinnorollen och så vidare. Det var liksom våga vara okvinnlig.
Mm.
Tredje vågen börjar på 90-talet och här är lite luddigt om den fortfarande pågår eller om vi är i den fjärde vågen nu. Folk tycker lite olika. Men det är liksom mycket så. Intersektionalitet, att kvinnofrågor måste ha etnicitet, klass, sexuell läggning och sånt i åtanke. Men det är också mycket att ta tillbaka kvinnligt kodad kultur. Snarare våga vara kvinnlig till skillnad från andra vågen. Tänk liksom Grynet, Spice Girls. Att flickighet inte behöver vara ett tecken på svaghet. Men på 90-talet och 00-talet var det typ en ganska svag rörelse. De fick inte igenom några stora lagförändringar. Och Därför refererar man ibland till en fjärde våg som började runt 2013 när Beyoncé släppte sitt self-titled album. Skoja.
Ja, det vet jag inte riktigt om det skulle andra hålla med om. Men i din...
Jag skojar lite, men typ inte. För det var, hon bidrog absolut till att det blev mainstream och vara
feminist.
Jo, men
jag tänker när du hade hela så här vågen med Fi... alltså det var ju 2014.
Fi who? Det var Beyoncé som uppfann feminism, Max.
Yes. Ja. För att hon skrev feminism på stjärnan bakom sig. Ja.
Yes.
Ja.
men det var
också efter det vi fick kapitalism på feminism när vi började trycka tröjor
med feminism. Det har jag faktiskt skrivit med här. Det var H&M började trycka tröjor med feministiska slogans.
Jag köpte min när jag jobbade på Topshop. Feminist stod det på den.
Men fokuset var också mycket liksom kvinnans rätt att vara slampig.
Just det.
Inte nog med att vi ska få klä oss i rosa och ändå bli tagna på allvar. Vi ska till och med få lägga upp thirst traps utan att bli sexuellt trakasserade i våra DMs.
Mm.
Det var en väldigt digital våg. Mycket av diskursen drivs av hobbytwittrare och Emily Ratajkowski istället för Simone de Beauvoir. Vilket gjorde att den blev mycket mer folklig och därmed mycket spridning.
Just det.
Det var min take.
Mm.
På feminismen.
Ja.
Varsågoda. Och i den här fjärde vågen så var det också trendigt att säga provocerande saker som att Kim Kardashian är en feministisk ikon och Paradise Hotel bidrar till kvinnans sexuella frigörelse.
Mm.
Det var plötsligt feministiskt att kolla PH. Minns du?
Ja, jag minns. Jag har absolut fastnat på det. Men jag tänker också att det är för att det var i en sexpositiv era.
Ja, det
alltså överlag.
Den sexpositiva eran kom ju mycket från den här vågen av kvinnans sexuella frigörelse och att det är feministiskt. Den feministiska hot taken 2015 var att det var woke och kolla PH.
Mm.
För det checkade alla boxes. Det handlar om tjejer som var slampiga och trashiga och det var kvinnohat och klasshat att inte ta dem och deras program på allvar. Throwback till, vem var det? Kakan Hermansson. Som uttalade sig väldigt
och
starkt
om det. Och Linnea Wikblad.
Säkert, jag såg också så här, googlade PH eller Paradise
feminism.
Hotel, feminism.
Var lite jag
massa
googlade det idag.
Ledare. Massa ledare som skrev
Expressen, Aftonbladet, allihopa.
Det var det.
Ja, ja, det är allihopa.
Tjejerna i Paradise Hotel, de var ju queens.
Gud ja, de var ju bara det som snubbar normalt var. Och det var så frigörande att se kvinnor som gjorde det.
Kvinnor som hade
som rapade, som fes, som knullade, som basically var skitstövlar.
Och lite samma sak med Kardashians. Att de var ju också queens på sitt sätt.
Ja.
Och jag skulle säga att under de senaste åren har det gått från att vara banbrytande att kalla Kardashians för feministiska till att även blivit superinne att intellektualisera kring dem.
Men får jag bara lov att lägga mig? Eller bara så här, jag bara tänker.
Mm.
Är det inte också lite att man i den perioden använder feminism som typ en ursäkt till att typ rättfärdiga sin konsumtion av vad som egentligen var lite fulkultur?
Mm, det är lite det jag kommer till nu.
Ja, härligt. Då har vi samma hjärna tydligen.
Ja, jättetrevligt. Nej, men det blev trendigt att intellektualisera kring Kardashians. Och det tycker jag typ är deras största bedrift.
Mm.
Lite literally det jag gör just nu och det vi ägnar en hel podd åt och det är väldigt många poddar och krönikörer gör just nu. För 5 år sedan så skrev man liksom inte saker i Aftonblad kultur eller DN kultur om Kardashians, men det gör man nu. Jag tror inte man gjorde dem för 5 år sedan, vad vet jag.
Men, 5 år känns så långt bort men så nära samtidigt.
Ja, exakt. 5, vad vet jag. Vilket år var det ens för 5 år sedan?
Vad var vi då?
Nej, men,
oklart.
Men jag tänker att det här skiftet, det snarare, det handlar liksom om att det har skett en förflyttning av finansiellt kapital i samhället och att det är därför det har blivit trendigt att intellektualisera kring skräpkultur. Det är liksom inte en fråga om feminism överhuvudtaget.
Men vill det vara att rättfärdiga sin konsumtion?
Det kan också vara. Det är inte riktigt det som är min poäng dock.
Nej.
Utan jag tänker snarare att sociala medier har gjort att kända personer kan bli rikare än någonsin.
Mm.
Om vi tar Kylie Jenner som exempel, att hon kunde starta ett sminkföretag när hon var 17, där hon inte behövde betala för varken marknadsföring eller bygga fysiska affärer. Hon kunde bara sälja sina läppstift online och marknadsföra allt helt själv. Hon behövde inga investerare, för hon var ju reality-kändis redan. Så hon fick ju 100% av vinsten. Behövde inte lägga ner någonting på några andra kostnader.
Ja, hon hade ju ändå betalt för att skapa produkten.
Ja, precis. Ja. Bara alltså hon hade ändå, skapa självaste
läppstiftet. Hon hade ändå anställd.
Men det fanns ju liksom innan, inte innan. Utan man behövde ju få ut produkten i fysiska affärer.
Ja, ja.
Ha PR-team, whatever. Hon behövde ju ingenting av det.
Nej.
Hon kunde ta in liksom hela...
She could take a million and turn it into a billion.
Och det här var en företagsmodell som inte riktigt fanns innan, utan hon uppfann den.
Mm.
Hur man blir miljardär på sitt kändisskap.
Mm.
Och det har gjort att hierarkin har förändrats i samhället. Kändisar får ett helt annat slags socialt kapital genom sitt inflytande och ekonomiska status, vilket i sin tur gör att de får mer respekt. Kim Kardashian och PH-deltagarna, de är liksom, de är inte feministiska, utan de är bara stenrika. Och
nu tror jag att du hypar PH-deltagare lite mycket när du krämpar ihop dem till att kalla dem stenrika. Jag skulle säga att de kanske typ så här får en vanlig average tv-lön, bränner den på lite vodka och får betalda nyhetsresor i en svensk sommar innan de är glömda. Men absolut.
Du har en poäng.
Tack.
Nej, men influencerkulturen har gjort att skräpkultur har blivit finkultur.
Det håller jag med om.
Eftersom de som sitter på störst socialt, kulturellt och ekonomiskt inflytande idag har tjänat sina pengar på reality-tv och sponsrat innehåll.
Mm.
Ingrossos och Schulmans skrattar hela vägen till banken, medan andra mer återhållsamma offentliga personer inte har mycket mer än sin fåniga värdighet och integritet att skryta med. Och gammelmedia och finkulturella institutioner har aldrig varit i större behov av skräpkulturellt momentum och relevans. Dagen Kim Kardashian bjöds in till den anrika Met-galan eller prydde omslaget för Vogue, Forbes eller New York Times, då blev det skiftet jättetydligt, och det säger hon själv liksom, the most pivotal moments of her career, då hon äntligen accepterades av de finkulturella institutionerna, och det är just för att de behövde hennes momentum. Det vi snarare försöker rättfärdiga med att intellektualisera kring de här figurerna i populärkulturen, det är snarare deras plats på toppen av vår kulturella hierarki.
Mm.
Vi försöker ge dem mycket mer nyans än den krassa sanningen att vi som samhälle helt enkelt bara fascineras av översexualiserade kvinnor, skandal och överflöd.
Mm.
Och samma sak med Paradise Hotel. Och det känns som att vi börjar inse det nu, att fjärde vågens feminism börjar kännas ute.
Ja, för det är också intressant att det kommer liksom samtidigt som vi på något sätt hypar upp konceptet girlboss. Som jag känner lite är ändå ett barn av den typen av
feminism. Men det är det
feminism.
Man inte gör. Och jag tror att det är det som jag kände, för jag såg även nu med Billie Eilish vågomslag. Mm. Reaktionerna var ju ganska underwhelmed. Och det tycker jag är ganska typiskt för generation Z feminismen som börjar bubbla på TikTok, då de driver med millennials som de nu börjar kalla för chugs, att det är chuggy.
Ja, den har jag missat.
Det är ett väldigt nytt, färskt ord.
Vad innebär det, tack?
Det är just girlboss konceptet. Det tycker de är väldigt ute. Och det driver de med. Och så här makaronkakor.
Ja.
Det är 20.
Vad heter det, sa du?
Makaron.
Ja.
Live, love, laugh. Affischer och sånt.
Ja,
affischer,
är det girlboss?
Ja, men det är millennial. Det är ute. Okay. Det är 20. Och girlboss är 20.
Okej.
Okay. Och samma sak med Billie Eilish Vogue-omslag. På gränsen till 20.
Oj, vad jobbigt att hon blev liksom cancelled av sina egna.
Därför att det är fjärde vågens feminism, och generation Z driver med den vågen. De ser igenom den. Även om det kanske verkar som att jag kritiserar fjärde vågens feminism. Kanske låter som. Jag verkligen understryka att min form av feminism är väldigt mycket bara min rätt att vara a dumb, messy slur.
Okej, ja.
Att typ alla förväntningar på att jag ska bete mig som anständig och mogen känns som patriarkalt förtryck.
Just det.
Jag är så pass mycket fjärde vågens feminist att jag nästan inte är feminist alls.
Ja.
För helt ointresserad av rösträtt.
Ja.
Ska det helst bli disenfranchised.
Vill helst bara vara en hemmafru.
Nej, men mitt dröm är att vara en hemmafru. Ja. Alternativt barnvakt. Ja. Men som också får inreda.
Vet du vad det jobbiga är? Att du är liksom the tradwife material.
Nej.
Sorry.
I'm too trash.
Ja, eller så jag kan inte se framför mig att du är så här syr saker hem. Men ja, du har ändå gjort din egna kudde. Grattis till dig. Ja, men du fattar vad jag menar.
Tummen mitt i handen.
Jag hade ju inte velat att du hade bakat till mig. Till exempel.
Nej, men jag har bara ett enda mål i livet och det är att vara sexig.
Ja.
Så därför
osiken hybrid du är av allt, ja.
Best of all worlds. Nej, men därför är jag och kommer alltid vara ett fan av alla kvinnor som klär sig slampigt i Vogue. Så självklart ska Billie få vara hur himla sexy hon vill. Och det är bara kvinnohat om vi nu kommer ta henne på mindre allvar som artist, vilket jag lovar kommer hända.
Mm.
Mycket för att musikkritiker är sexister slash verkligen fast i andra vågens feminism-mentalitet. Om det är någon som har Hora Madonna-komplex så är det musikkritiker. Men även om jag stöttar Billies thirst traps så är min poäng att det kändes otrendigt bara. Hade det kommit ut för 3 år sedan hade folk jublat.
Nej, men jag tror verkligen att det var att det kändes som att det bara föll väldigt platt för att det var så himla ur tiden.
Exakt.
Och sen säger inte jag att det är fel. Alltså det är inget fel att hon vill göra en ny grej.
Nej.
Men det kändes bara, jaha.
Mm, jaha. Nej, men, när jag såg den kände jag, fjärde vågens feminism, det är inte trendigt längre. Det har gjort sitt. Samma sak med Kardashians och samma sak med Paradise Hotel. Jag pratade lite mer om Billie Eilish.
Mm. Om hur extremt tråkig hennes senaste låt var.
Jag tycker all hennes musik är tråkig.
Jag gjorde det.
Men jag tyckte det var jättekul att hon är sexig.
Ja.
Älskar sexiga artister. Hatar artister med stora t-shirts.
Okej, ja.
Nej, men det är ju typ den mest likade bilden någonsin.
Hon har väl typ så här topp 3 mest likade också. Hon har väl bara slagit sig själv.
Jag gick in och kollade. Most liked
foto.
Instagram posts.
Jag tror när hon blev blond spräckte och sen spräckte omslaget, den blonda.
Det har inte, det var typ den bild som har fått mest likes på kortast tid någonsin. Ah. Men det är fortfarande world record egg som ligger etta.
Tack. Starkt.
Och sen så har vi XXXTentacion's sista bild innan han dog och sen nummer 3 Billie Eilish när hon visade att hon hade blont hår.
Mm.
Vilket jag känner kvinnohat.
Det
är folk bara prisa gudarna äntligen.
Är hon blond?
Så conformar hon till kvinnoidealet.
Ja.
Det är ju det, vi blir ju överlyckliga. Den fjärde mest bildade på Instagram gillade bilden på Instagram. Mm. Jag hoppade över ett ord där.
Ja.
Hennes, en bild från hennes Vogue.
Okej.
Photoshoot. Nummer 5. Cristiano Ronaldo la upp en bild in remembrance of Maradona.
Ah, starkt.
Chadwick Boseman. Nummer 6. Hans familj som annonserade att han har dött.
Oj.
Nummer 7. Det finns ett mönster här, det är därför.
Mm.
Nummer 7. Kylie Jenner. En bild på hennes dotter. Första bilden på Stormy.
Ah.
Nummer 8. En till bild på Billie Eilish och hennes blonda hår. Folk är tokiga i det.
Oj, den har de klättrat in tokiga. På 2 platser.
Mm. Nummer 9, det här är i och för sig ett undantag. Men Jennifer Aniston la upp en bild på Friends reunion-gänget.
Var det då när vi trodde att de snart hade kokain på villan?
Ja, Ja, exakt den.
Ikonisk bild faktiskt, om jag säger det själv.
Nummer 10, här har vi Billie Eilish igen. Ja. En bild från Vogue photoshootet. Mm. Nummer 11, en till Messi la upp en remembrance of Maradona.
Okej.
Okay. Nummer 12, Billie Eilish igen. Från Vogue.
Förlåt, men då är det ju bara snubbar som har gillat.
Om Maradona?
Nej, jag menar överlag. De har gillat tjejer som är blonda. Aha. Eller avklädda. Yes. De har gillat Friends, för det är det mest snubbiga tv-serien vi har.
Nej,
och så har de gillat,
det är det verkligen inte.
Och så har de gillat fotbollstemat.
Mm, ja.
Starkt. Vad var din take?
Vad heter det? Nej, men jag kommer läsa upp fler grejer från listan.
Okej, okay, vad kul att du bara, jag vill prata om Billie Eilish. Proceed till att läsa upp en lista på 20 mest gillade bilder.
Ja. Jag börjar prata om en sak, sen så handlar det om en annan sak. Nummer 13, Kylie Jenner la upp en bild på hennes pojkvän Travis Scott.
Okay.
Nummer 14, Billie Eilish igen. With blonde hair hinting a new project. Nummer 15, Ariana Grande engagement announcement.
Mm.
Och sen fortsätter LeBron James post in remembrance of Kobe Bryant. Kylie Jenner igen, en bild på Stormy. Billie Eilish igen, ännu en bild från Vogue. Kylie Jenner igen, en bild på Stormy. Mönstret här, Max.
Mm-hmm.
De enda männen som finns på den här listan är män som har dött. Män som hyllar döda män.
Ja.
De enda kvinnorna på listan är tjejer som lägger upp någonting. Antingen att de har blonderat sig eller vikt ut sig i Vogue. Eller att de har förlovat sig eller skaffat barn.
Ja.
Vad...
Ja.
Vad säger det om vår samtid? Nej, men jag tyckte att det var så extremt tydligt. Det enda undantaget är Friends.
Ja, är det för att den ena de båda könen?
Nej, det är för att de snortar kokain och folk tyckte det var nice.
Nej, men då kan jag ta taktpinnen då. För nu kommer ju bögen här. Nej, men jag tyckte nog, jag tror anledningen till att jag bara kände, nej men gud vad jag inte känner någonting, är därför att det blev som att hon bara är en karikatyr på när man försökte göra en Marilyn Monroe. Och jag bara såhär, är det här alltså verkligen, är det här du tänkte vara? Det här måste jag göra efter att jag har gjort allt det jag redan har gjort inom musiken. Att bara så här, jag blonderar håret, jag tar på mig en korsett, jag står här och poserar lite sexigt. Det är så här lite 50-tals seductive, visar inte så mycket hud men ändå sensuell. Alltså så här, copy-paste Marilyn Monroe-estetiken.
Ja, men det har jag inga problem med.
Men jag bara kände att... Fan vad tråkigt. Alltså verkligen,
ja, men okay, det är inte din vibe.
Nej, men vet du vad det blev en, uppenbart för mig är att det är för att egentligen så är hon inte så jävla spännande. Alltså det vi tyckte var spännande innan, ja men hear me out här. Det som var spännande med henne innan var ju bara att hon var typ så här lite rebellig. Eller så här, hon var ju bara den generationen. Och så fort hon ska göra något som inte bara är produkten av den hon är, alltså sin generation, så blir det bara typ så här. Jaha. Okej, okay, det var det ni landade i. Alltså hon kunde tagit... Vet du vad? Det hade varit så enkelt om hon bara hade tagit en av de två. Blondera håret och gör något annat. Gör det sensuella, var brunett. Alltså du vet, jag vet inte, det blev så copy-paste.
Jag tycker det är superrimligt. Hon har varit ett barn fram tills nu. Nu är hon kvinna och känner för att vara sexig.
Ja, nej, jag säger inte att det är något fel att vara sexig. Jag säger bara att man kunde gjort det på ett annat sätt än att verkligen göra estetiken att jag är Marilyn Monroe.
Ja, nej, jag tyckte det om det. Jag gillar Marilyn Monroe-viben.
Jo, vem gör inte det? Men, ja.
Otippat att det var hennes feminina vibe.
Ja, fast var det verkligen så otäppat? Nej, men jag vill bara höra vad du tycker om den här situationen. Och jag vet att man inte ska sparka på folk som redan ligger ner. Men såg du... Nej, men nu var jag börja skratta. Men att Peg Parnevik, alltså då, anklagar Let's Dance för att vara anledningen till att hon nu går i terapi.
Jag vill inte bli indragen i. Jag vill inte uttala mig om den här situationen som har med min vän att göra.
Nej, jag fattar.
Det är då Peg Parneviks kille.
Ja.
Som dansar i Let's Dance och har gått vidare till final.
Jag vet, men han är så duktig.
Ja, de alltså, kommer säkert vinna.
Jag måste säga detta. Mm. Och det här kanske är misogynt av mig. Mm. Men Peg klarar inte av att hennes kille är i rampljuset just nu. And det, that okay. is the issue Borsche, right now.
Det tror jag inte är the issue.
That is the issue.
Men han dansar ju tillsammans med Lin, som ja. Jag känner sedan innan. Och som mycket kan man vara orolig över här i livet. Men mm. man behöver inte oroa sig över att någon är otrogen med Lin.
Nej.
Världens ängel. Men jag fattar att det är jobbigt när alla andra snackar om det.
Mm.
Man blir knäpp. Eller så här, överlag kan jag tänka mig att det är mycket. Många år av folk som har åsikter om ens förhållande och beteende och allting som så här bunkrats upp mm. och nu blir det som mest intensivt när hennes kille är överallt just mm. nu.
Nej, jag tyckte bara att det var väldigt
långt. Och är så snygg och sexig på dansgolvet också.
Ja, gud,
jag hade
ja.
Behövt gå i terapi.
Men hade du verkligen det?
Mm.
Mm. Men sen var det också att hennes att liksom att de började avfölja varandra. Och det var mass...
Vem?
Ja, så att när han då tävlade så bad Peggs mamma folk att rösta på motståndaren på sin Instagram.
För att...
Ja, du. Varför då?
Det här känns som att det här är taget ur sin kontext.
Nej. Men...
Hennes mamma är väl säkert vän med motståndarna också?
Nej. Nej, men jag tyckte bara att det var väldigt intressant.
Jag är skeptisk.
Du är skeptisk? Nej, jag tänker bara att det är mamma som värnar om sin dotters bästa och vill att det ska vara över.
Men nej, jag ser att de delar hela tiden att de ska rösta på Lin och vad nu heter.
Inte då.
De är verkligen huge supporters.
Inte då.
Jag vet inte, det här känns som false...
False narrative.
False
news.
Vad heter det? False news.
Det får stå för dig.
Mm.
Nej, men på tal om Paradise Hotel, du touchade ju lite på det. Säsongen har ju avslutats.
Mm.
Den är ju cancelled, för att använda ett kul ord.
Den är
avslutad, den är borttagen, den är låst i arkivet.
Ett minneblott.
Inga avsnitt finns uppe längre online. Allting är liksom gone.
Gud, vad sjukt.
De kastade in handduken.
Åh nej, saknar redan min... högstadie kompis Ylva Fogel.
Just det. Nej, de andra gamla säsongerna finns ju. Ja, det är dagens säsong. Ja.
Kan jag testa ut.
Och on the back of det så meddelar ju Discovery att de inte kommer att spela in sin säsong av Ex on the Beach, som ju är lite som typ så här det större syskonet till Paradise Hotel. Mm. De plockar upp lite profiler från Paradise Hotel.
Jag till mina syskon.
Ja, kastar in med något ex som inte riktigt är ett ex. Och så hoppas de att det ska bli lite knull och svartsjuka.
Underbart.
Ja, men du har ju konceptet. Mm. Det är ju din favorittyp av program. Drama och sex. Och sensualitet. Nej, men i alla fall. Och då, jag tyckte bara att det var så himla intressant att läsa folks reaktioner. Alltså, så här, det är såklart att det är jättehemskt det som har hänt. Jag fattar att allting är väldigt allvarligt. Tydligen så har det också kommit ut fler nyheter. Eller det har ju då kommit ut historia inifrån produktionen. Om att det här har varit någonting som har föregått i flera år, och när de har försökt flagga det till produktionen så har man tystat ner det. Det var ju två tidiga arbetare som kom ut i Veckorevyn och pratade om att det fanns någon slags kultur inom produktionen om att man inte skulle röra vid det och att man, det var som en tajt familj som gjorde att man liksom inte riktigt ifrågasatt, att man blev, vad ska man säga, blind för det som hände på tv-rutorna.
Mm.
Och jag skulle typ vilja påstå att det är lite det som också har hänt med konsumenterna av tv-serien. Alltså jag tycker det är intressant att vi blev så upprörda den här säsongen. Det är klart att det var ett horribelt övertramp, och det behöver vi inte gå in i liksom. Alla har läst vad som har hänt. Men konsumtionen av den här typen av tv-produktion, som ändå bygger på att det ska vara att män och kvinnor lite så här går över gränsen på hur de är med varandra, att liksom locka upp till den här stämningen som är lite väl extrem. Vi har ändå konsumerat den rätt länge, för att varje säsong så har ju folk twittrat och varit så upprörda och bara, oh my god, hur kan ni släppa in den här människan i huset igen? Mm. Och sen så går du in på den profilen två veckor senare och så twittrar de något annat från programmet. De konsumerar ju fortfarande programmet.
Mm.
Och det är lite det jag menar, att det blir så himla, det är typ som att du köper mat på McDonald's och börjar äta på din hamburgare och tycker den är svinäcklig och spottar ut huggan. Går tillbaka till kassan och säger, jag vill ha tillbaka mina pengar. Och de bara, nej tyvärr. Och du bara, okej då, och går ut och fortsätter äta hamburgaren. It's stupid. Alltså, programmet fortsätter existera så länge ni är konsumerade.
Mm.
Så är det ju. Oavsett hur mycket du klagar på internet, så är det fortfarande att du genererar reklamintäkter. Och jag tyckte liksom att en Vice Sexin podd hade väldigt ett jättelångt bra utlägg på detta. Lyssna på det. Så. Men just det här att det de sa liksom var att podden är ju amoralisk i hela, alltså det är hela premissen med det här programmet. Det ska flytta på dina moraliska gränser. Mm. Det är det som är liksom uspen av programmet. Mm. Och sen också så här, hur förvånade är vi när vi konsumerar ett program där castingen går ut på att hitta småstadskillar som jobbar i bar med ofta sunkig kvinnosyn och ett slags behov av att hävda sin manlighet 24/7. Och så kastar vi in det i liksom ett programformat som går ut på att de ska bli ihop med en tjej. Och i slutändan antingen fuck her over eller tjejen fuck him over och ta alla pengar själv. Eller typ del, alltså liksom hela premissen är ju gjord för att skapa dålig stämning. Mm-hmm. Och så adderar du alkohol på det.
Ja, det och då, är det som är meningen, ja.
Och då känner jag väl lite så här, fan vad skönt att vi la ner detta. För att jag tycker att vi kanske behöver en ny take på reality. Alltså det måste gå att skapa reality-tv som inte är den här hörnan.
Mm.
Jag tänker att vi la ner den här typen av reality-tv en omgång. Mm. Alltså det gick ju typ 2-3 säsonger tidigt 00-tal.
Mm.
När vi fick vår fantastiska prinsessan Sofia till exempel. Mm. Som var med. Love her. Och jag tror liksom bara typ att nu är det dags att trycka paus. Och låta det här konceptet lämna oss.
Mm-hmm.
Det måste gå att ha drama, fylla, reality. Utan att konceptet är att en kille och en tjej ska dela en säng. Och i slutändan bilda ett par. Alltså...
Precis. Jag tänker att det är intressant för att samtidigt som det här händer så lever vi liksom en era då cancel culture används som ett verktyg för att monetize fame, liksom. Outrage equals views.
Precis.
Ett bra exempel är dramat med James Charles, ja, och Tati, eller med typ Charli D'Amelio, den mest följda på Instagram, som blev cancelled och sen kort efter det så i slutändan så vann hon ännu fler följare för att hon blev ju bara viral tack vare att hon blev cancelled. Och det händer ju liksom nu när vi har underhållningsinstitutioner som ändå så här Kardashians eller James Charles och D'Amelios, de ändå är, men då är det bara en person som ansiktet utåt, en person som representerar hela den verksamheten. Då har vi exakt så mycket av det i underhållningen vi konsumerar idag, då är det en person som skapar innehåll och intresse kring sitt innehåll genom att provocera, genom att tänja på moral, genom att skapa drama, vara provocerande, bli cancelled och bli viral tack vare att den blir cancelled. Som sagt, som du myntade, att bli cancelled är vår tids sextape. Men å andra sidan så ställer vi mycket högre krav på massmedie grejerna liksom. Monokulturell underhållning som till exempel Paradise Hotel, som till exempel Public Service, som de stora programmen som når ut till massorna, där ställer vi högre krav och det kommer göra att det blir ännu mer utdaterat än där folk får verka fritt på sociala medier, på YouTube. Där de kan använda det här dramat och intresset för provokation som typ ligger i människans natur.
Ja, men precis, för det är det vi tycker om att konsumera. Ja. Alltså att jag fattar ju liksom lockelsen.
Ja, och men... den lockelsen, och det kommer alltid erbjudas, men nu på TikTok och YouTube istället.
Ja, och sen så tror jag, men återigen, när du erbjuder den typen av drama, alltså som du säger, när det är isolerade individer som gör det liksom på något sätt på internet i sfären av sig själv, så är det ju de själva de sätter i risk när de när de provocerar, när de gör någonting konstigt, när de tänger på gränserna. Skillnaden är ju när du vill skapa den typen av content i en produktion där dörren är låst, där du liksom har andra individer som på något sätt blir spel, liksom spelpjäser.
Precis.
I en persons...
De är i beroendeskap. Exakt. För ett stort produktionsbolag eller Exakt. Kanal.
För att det är väl också det vi, som jag tror liksom att alla har landat i efter detta, att det sjuka är ju att du har ett produktionsbolag som just den här säsongen ändå på något sätt såg det hända, konsumerade allt inspelade materialet, skickade det till klippare, klippare satt och klippte, började sända säsongen. Alltså att det gick för många led innan någon stannade upp.
Nej, men det är galet, fast också inte. Därför att företag är så dåliga på att ta in folk med en bra samhällsanalys. Alltså, ja. Hill I'll die on. Alla PR-företag och alla produktionsbolag, alla behöver folk med typ en god samhällsanalys om de ska kunna fortsätta verka i dagens fucking cancel culture som ställer så höga krav på tv-programmen.
Preach.
Ja, nej, men alltså Max, man kan inte sitta på golvet.
Men jag har alltid kunnat sitta på golvet.
Ja, men man kan inte det.
Oh my god. Alltså det gör så ont, Michelle. Jag har aldrig känt såna smärta på jättelång tid. Oh my god. Jag höll such a straight face så du skulle få prata färdigt. Oh my god. Alltså när jag tog upp det och böjde det, det var som att det gick från inga känslor till att jag ville kutta av benet. Inte att det liksom så här pirra.
Nej, men vi drar till vårdcentralen nu. Ja, lobotomerar. Fast lobotomerar gör man i och för sig med hjärnan. Men det kan lobotomera ändå.
Flashback till förra avsnittet. När jag utbrast bring back manliga män som inte bantar. Och istället fick jag Will Smiths kropp överallt på sociala medier.
Verkligen, sekunden vi hade spelat in färdigt avsnittet så ploppar han upp i flödet.
Med hans nya viktresa. Nej, men jag skräck. Först så orkade inte bry mig. Jag tänkte väl exakt samma som alla andra. Förlåt, är det där din worst shape, Mr. Will Smith, 52 år gammal? En vanlig jävla kropp. Alltså vi snackar verkligen vanlig. Alltså det var ju
dad bod.
Nej, men alltså dad bod. Skinny dad bod.
Would smash.
Ja.
Till the sun came 100%. Up.
Och till den här bilden så fick vi en inspirerande text om hur tacksam han är för kroppen som tagit honom igenom coronapandemin, att han älskar den men vill bli hälsosam, bla 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 bla. Ja, och så är det i samarbete med YouTube.
Ja, han satsa bort på att
absolut. Och någonstans där så blev jag då genuint arg. Eller jag blev liksom irriterad. Därför att jag tycker att den här typen av content är så platt, Michelle. Nej, men alltså, som tydligen ett ämne i dagens podd omedvetet. Gud vad det här var flashback till typ 2015. Mm. Och jag pallar inte det, helt ärligt. Och sen räcker det ju inte då bara med honom, utan han ska då dra igång en jävla 12-week challenge där han då uppmuntrar och delar bilder på olika snubbar som deltar, och de skickar in bilder på sina kroppar som de vill banta och bla bla bla, kul för er. Men behöver vi göra detta offentligt? Alltså, behöver vi verkligen ta del av ännu en bantningsresa? Liksom, jag lägger mig inte i vad du gör, hur du känner med din kropp och what not. Men gör det för dig själv och offline. Alltså, det här känns så onödigt 2021 efter en pandemi. Alltså, och så här, fine att du vill bli hälsosam. Jag kommer inte lägga mig i det, eller så här, citat hälsosam, för att who knows. Men liksom, gör det, men håll käften. För att nu kommer någonting här som jag behöver få sagt. Det finns inget osexigare, tråkigare, innehållslöst och lame som folk som pratar om ett, sin träning och två, sin nya diet. Nej, men alltså, och sen, nu blir det lite seriöst här, men det är dessutom så orimligt många snubbar som är gymsnubbar som, nej, men de är ju ätstörda. Och vi pratar så himla lite om hur den här idealbilden av en snubbe som på något sätt ska se ut som en grekisk gud är väldigt orimlig att uppnå för oerhört många killar utan extrema dieter och anabola steroider typ. Mm. Och också att det är typ en yta som har skapats bland män. För det är ju inte direkt det female gaze som pressar på denna stereotypen.
Gud vad sjukt. För exakt det här kommer jag prata om i nästa avsnitt.
Spännande.
To be continued.
Nej, men för att det är ju verkligen det här är liksom inte rotat i det kvinnor vill ha. Nej. Alls. Det är inte som att kvinnor går runt och pressar män till att ha 0% kroppsfett och muskler som kan fälla träd i en skog samtidigt. Alltså det är verkligen bara en skev bild män emellan. Mm. Och jag tror det är därför jag blev irriterad på Will Smith-situationen. Därför att det är ändå trots allt den här hetsen som Will Smith på något sätt taps into. Mm. När han slänger sig med meningar som "We do this together." Mm. Nu ska vi transform the body I love. Mm. Och I mean, nu kommer jag också behöva säga en obekväm sanning här. Men du kan inte först säga att du älskar din kropp för att sen berätta allt du vill göra för att förändra den. För där, nej men alltså, jag går 100% till gymmet för att jag hatar min kropp. Så är det bara.
Jag skulle ändå typ kunna säga exakt det.
Du älskar din kropp.
Ja, men kommer inte att förändra den.
Ja, nej, jag gör ju bara det för att jag som, I guess, homosexuell kille från dag ett har fått veta att mitt värde som partner, livspartner eller sexuell enbart utgår ifrån mina attribut. Alltså det är ju väldigt så här, men det har vi pratat lite om innan, att homosexuella män är lite som kvinnor, att vi kan dela lite den här lite grann i alla fall hur vi liksom är utifrån patriarkatet. Det är så sjukt att patriarkatet styr allt inklusive sig själva när man är homosexuell och hetero för den delen. Men liksom jag klassas direkt in i en kategori av snubbe baserat på mitt utseende. Alltså jag har liksom ett namn. Jag är liksom antingen twink eller säger twunk eller säger bear eller säger jock eller säger otter och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså the list goes on.
Jag älskar de orden.
Ja, men alltså det är också
det känns refreshing att det finns ett sånt vokabulär för män.
Att beskriva sina kroppar.
Ja, i och för sig. När det kommer till tjejer så kanske inte riktigt lika mycket kroppar, utan då är det mer så här, vi är pick me girls, eller bra girls, eller manic pixie dream girls, eller cool girls. Alltså, men det då kategoriserar typ vi in så här arketyper av kvinnor skapade av då the male gaze.
Ja, det är igen the male gaze som har varit inne och rört runt.
Ja, eller någonting.
Nej, men för att när du liksom, det är muskler och det är vilken typ av kroppsbehåring jag har, och det är dieter för att kunna bli påsatt, och det är proteinshakes och anabola för att växa snabbt. Alltså, snark på att Will Smith med en så stor plattform väljer att ändå på sin hörna bidra, skulle jag här nu vilja påstå, till att upprätthålla en form av skam. För det är det här handlar om, tycker jag, i grund och botten. Det är att upprätthålla en skam mot folk som inte tränar och, citat, äter fel. Men ja, samtidigt kanske det här kan öppna till samtal om att prata om snubbar som också lider av ätstörningar. Som ju är typ en väldigt... Nej, det tror inte jag heller. Alltså jag vet inte, jag blev jättebesviken, faktiskt.
White Boy Summer...
Har du sett musikvideon till den låten för övrigt?
Jag har sett korta klipp.
Ja, titta inte på den.
Nej, men han har sålt merch också. Chet Hanks looks aggressively racist.
Surprise.
Men nu ska vi inte tala om Chet Hanks, utan nu ska vi tala om den andra kungen av White Boy Summer, Bill Gates.
Ja, no prenup.
No prenup, baby. Däremot verkar det som att de hade någon slags kontrakt. Mm. Någon slags divorce contract. Det är ju nämligen så. Bill och Melinda har skilt sig. Eller de har ansökt om skilsmässa. Det var
Belinda.
Melinda som lämnade in ansökan.
Okej.
På grund utav att det var this marriage is irretrievably broken.
Oj.
Det går inte att laga.
Det är hårda ord.
Verkligen. Och deras ägendom.
Egendom.
Estimated around $124 billion.
Ja.
Och de la ut nyheten på Twitter och skrev att deras 27 år långa äktenskap har varit toppen. They raised 3 incredible children and built a foundation that works all over the world to enable all people to lead healthy, productive lives. Men att de nu avslutar deras äktenskap.
Mm.
Vet du hur de träffades?
Nej.
Melinda jobbade på Microsoft som marketing manager.
Oh ja.
Scored the CEO.
Ja. Han
var ju miljardär redan när de gifte sig.
Mm.
Så varför de inte har en prenup
är verkligen absurdum.
Nej, men det är galet.
Men det är för att han egentligen bara är en gullig liten nörd.
Men jag tror att de hade något annat slags kontrakt som sagt.
Men man kan också ha en post-nuptial, har jag lärt mig. Du kan skriva
någonting. Jag kan
efteråt.
Tänka mig att de har läst det där noggrant. För att vet du vad de också läste när de gifte sig?
Nej.
I deras lilla marriage contract.
Nej.
Att Bill varje år ska få åka på semester med sitt ex. Ann Winblad.
Men det där är så sinnessjukt. Va?
Han berättar i en intervju med Time Magazine 1997. Citat. Every spring, as they have for more than a decade, Gates spends a long weekend with Winblad at her beach cottage on the Outer Banks of North Carolina. Det här ingick i deras kontrakt när Bill och Melinda gifte sig att han ska få fortsätta varje vår åka på semester med hans ex Ann Winblad. Vill du se bild från deras cottage on the Outer Banks of North Carolina?
Låt mig säga, det är en sex dungeon.
Det är något, jag skulle inte beskriva det som en sex dungeon, men jag kan definitivt tänka mig att om man skulle beskriva en sex dungeon med Bill Gates vibes,
så är det sex dungeon.
Så är det en sex dungeon.
Vem ser The Estates? Är det Ann? Okay. Mm.
See inside Bill Gates' secret love nest with gal pal Ann Winblad now up for rent. New York Post. Scrollar vi ner här.
Det är som att hon har köpt ett hus som hon hoppades skulle ligga i Dalarna.
Jag tycker det ser lite ut som Mumindalen. Det är bara för det är blått.
Ja, verkligen. Det är bara för det är blått och trä. Grattis.
Väldigt humble.
Väldigt humble. Jag kan tänka mig att det här är värt jättemycket pengar.
Mm, då tar vi en titt på insidan.
Oj, men det här känns som att det är här de spelar in bögporr.
Ja, det är nog det de gör ihop. Här är vi insidan.
Ja, det är väldigt trendigt. Men det var inte trendigt då.
Trendigt?
Nej, men förlåt, har du sett den här arkitekten som är i Stockholm som alla hyper upp jättemycket? Så här är hans sommarhus.
Det är Furu, från golv till tak.
Ja, det är hans sommarhus. Alla älskar det.
Limegrönt
alla älskar
och
det.
Limegult.
Ja, ja. Ja, där kanske vi mår lite sämre.
Det är inte vackert.
Det är ju ett hus som är designat på 90-talet.
Mm.
Och aldrig har fått ett öre investerat sedan dess. Nej, men det ser ut så som jag tänker att Bill Gates kan tänka sig att bo.
Ja, det är också toaletten, Furu. Det är bara Furu.
Men alltså det är också gult. Så här, Furu, nej men gud, Furu bankbeds. Nej men allting är verkligen Furu.
Där har vi henne.
Ja, den bilden är inte nutid.
Nej.
Ja, nej men det är ju groteskt.
Men det
faktiskt.
Ser ut som ett hostel, bed and breakfast.
Det ser ut som att du skulle kunna spela in en skräckfilm där.
Det var väldigt oromantiskt, må jag säga. Och det är det som är grejen, att det finns ingen information på att de hade en affär. Och jag tror faktiskt inte det, utan jag tror verkligen att de var så här supernördiga. Hon är också väldigt framgångsrik på sitt sätt. Och att de ses och säkert så här diskuterar nanoteknik eller vad man nu diskuterar.
Och så vill han ha det i kontraktet för att han skulle gardera sig att du ska aldrig tro att det är någonting mellan oss. Men jag behöver också att du inte lägger det i.
Hade min blivande man för att vi skriver på kontrakt om att han får fortsätta åka.
Nej, men det hade blivit ett nej för mig.
Till cottage on the Outer Banks of North Carolina.
It's a no for me.
Men en miljardär.
En
liten signering hade jag ändå kunnat unna honom. Du, vad tror vi? Mm-hmm. Är det här en liten Lauren Sanchez-situation som med ägaren av Amazon, Jeff Bezos, som skilde sig med McKinsey. De hade inte heller något äktenskapsförord, så att hon fick halva hans förmögenhet och det var den dyraste skilsmässan i historien. Eller hon blev typ den rikaste genom en skilsmässa i historien.
Alltså jag läste bara en intressant take på internet som jag stöttar. Och det är att rika människor gör ju alltid detta när det är någonting på väg och de behöver flytta sina assets. And I sort of, jag stöttar det konceptet.
Han förde över en väldigt stor summa till henne i samband med det här.
Mm. Alltså liksom att man garderar sig, att man flyttar, man delar upp sin portfolio helt enkelt.
Just det. The same day the pair announced their divorce, Bill Gates transferred 1.8 billion in stock to Melinda Gates.
För det brukar man göra, absolut. Fullt rimligt.
Jag tror han har varit otrogen. Kan någon snälla hacka sig in på hans Microsoft-dator och hitta hans sexts till hans Lauren Sanchez?
Ja.
Plot twist, han har sexat mig.
Wow. Du är det Michelle Hallström som är Bill Gates okända svenska...
älskar det. Det är jag och Ann Winblad.
Han har en thing för svenska tjejer. Get me off this hamster wheel, berg- och dalbana, chatbarn har många namn, cancelkulturen.
Ja.
Cancel me of the cancel culture.
Ja.
Nej, men det räcker nu. Jag fattar inte vad vi håller på med. Eller rättare sagt, i det här fallet, kommer jag igen peka finger på en yngre generation? Det är tydligen min grej idag. Alltid. Ja, kanske har ålderskris. Titta inte på mig så där. Jag ser att du känner det.
Jag ler lite. Mm. Därför att jag kommer lite återkomma till det här sen.
Ja, mm. Men handen på hjärtat. Den här performativa mm. är det en översättning? Aktivismen som alltså gynnar noll personer och vars enda syfte är att distrahera oss som individer börjar trötta ut mig något så offentligt. Liksom istället för att, ja, jag vet inte, debattera att Amazons anställda inte lyckats få till ett fack. Det absurda att världens två rikaste män literally leker USA-Sovjet med en rymdkapplöpning till Mars. Eller andra politiska kaos som utspelar sig i världen just nu. Nej, men då bestämde vi oss på internet i USA mestadels för att helt enkelt försöka cancel Ben Affleck och Matthew Perry för att, ja, wait for it, ha matchat med 19-åriga tjejer. Hallå? Hallå? Ni menar alltså på fullast allvar att ni vill dra igång ett drev då ni, nu kommer jag gå igenom hur det här går till, laddat ner en app, matchat med en kändis som är, vi kan säga lite äldre, börjat snacka. Sen hänger ni ut det samtalet och säger att ni vill varna andra tjejer för att det är sånt här snubbar gör. Förlåt?
Nej, men jag skrattar så mycket åt det här.
Det så, jag bara, no shit att äldre snubbar i 40-årsåldern. Ja, har åldersspannet 18-30 på en dating-app och testa sin lycka.
Testa vem som swipar höger, ja, också. För exakt. Det är ändå någon slags samtycke till att de får ta kontakt med, ja, en.
Ja, det har jag absolut skrivit. Har ni matchat, men då har ni gjort genuint det enda sättet att ge samtycke online.
Ja.
Ni har sagt, be my guest.
Skriv till mig. Sen kanske jag unmatchar beroende på vad du skriver.
Absolut, men skriv till mig. Och sen känner jag också så här, newsflash, det finns yngre som vill ligga med äldre. Och det finns absolut yngre som vill ligga med Ben Affleck.
Gud, ja. Ja. Med och, eller utan tatuering. Ja. Helst och, med.
Och jag, alltså, jag vet inte, jag tycker bara det är jätte... Alltså, jag hade fattat om personerna i frågan inte hade matchat. Alltså så här, om Ben Affleck inte hade matchat med dig och sen hade de trakasserat folk utan ett godkännande. Men som vi precis sa, du har swipat ja. Du har öppnat dörren. Du har gjort som man gör i vampyrserien True Blood. Du har bjudit in vampyren till ditt hem. Du har sagt step inside. Och sen om du inte tycker att det är så kul längre, unmatcha. Mm. Men att försöka liksom shama folk för att de, vadå, tyckte du var snygg och pratade med dig och du ville prata med Ben Affleck. Men det är... Sen så tror jag samtidigt att personen som la ut videoklippet på Ben Affleck, för det var ju så det började lite, jag tror liksom inte att hennes take var att hon ville cancella honom. För det hon menade var lite mer, oh my god, jag trodde att det var en fake profil på Raya. Sen så skickade han detta till mig på Instagram. Who knew att jag var så dum att jag unmatchade med honom. Hennes take var ju inte att hon tyckte det var obehagligt.
Nej, det var inte obehagligt, utan bara liksom hon ville skapa roligt innehåll.
Precis.
På TikTok. And let me tell you, she did.
Gud ja, det var
så roligt.
Fantastiskt.
Naveen, why did you unmatch me? It's me.
Men däremot Matthew Perry blev ju uthängd för att han då... Och igen nu här när
alltså,
jag ska börja prata...
Chandler från Friends,
ja,
talar vi om här.
Ja. Och nu när jag ska börja prata om detta så tänker jag också bara, are you guys stupid? Are you stupid? När ni trodde att det här var konstigt. Vet du vad han är uthängd för att ha velat göra?
Nej.
Han sa, åh vad kul att vi återigen på Raya då. Mm. Så kul att ha matchat med dig. Jättetrevligt, verkligen nice. Kan vi flytta detta till FaceTime? För jag vill inte chatta. Ja, no shit. För det är det enda sättet du inte kan screen recorda en kändis.
Mm.
Det är klart som fan att han inte vill hålla på och chatta med dig. Because he's famous.
And also probably because he wanted to have...
I mean, maybe, possibly, I don't know. I mean, it could just be face to face as well. It's called FaceTime. Men jag bara, men alltså så här, det är liksom...
Ja, det är intressant att det är de två mest notoriskt liksom alkoholiserade männen i Hollywood. Det är klart att de klantar till det. De mår inte bra. Jag vet inte riktigt.
Nej, men jag är i alla fall trött på detta och är glad, Michelle, att du idag har annonserat att den här vågens feminism är över. För jag känner...
Jag vet inte riktigt om det här tillhör den vågens feminism.
Nej.
Det här är något annat. Jag tycker det är jätteroligt.
Så är det någonting jag brinner för att hata.
Jag vill se fler. Kan inte alla som matchat med alla kändisar på Raya någonsin massasprida alla meddelanden som någonsin skrivits? Vi står och ses på barrikaderna, tjejer. Nu hade jag tänkt ta över stafettpinnen här.
Vad gulligt att vi har bara kändis, kastat facklor mellan varandra.
Kultur. Nej, men Met Gala, den anrika, prestigefyllda galan som går av stapeln i New York varje år, där det, blir man bjuden så är officiellt. Man är en A-kändis.
Mm.
Det är det som avgör.
Ping James Charles var där.
Ja, han blev YouTube
en gång,
köpte ju stora företag kan
ju
köpa bord och bjuda in sina egna profiler.
Mm.
Därav att YouTube köpte ett bord på Met-galan och bjöd in James Charles, vilket folk rasade över.
Mm.
För att det är inte värdigt.
Nej.
Att en YouTuber som James Charles är där. Vilket, ja, jag älskar att han var där. Men Met-galan skulle äga rum i början på maj, men kommer nu äga rum i december. De har delat upp det i så här två galor i år. Oklart. Men de har nu meddelat vem som kommer leda galan i år. För varje år så är det ju lite olika kändisar. Sist 2019 så var det Lady Gaga, Harry Styles och Serena Williams.
Mm.
Det här året?
Nej, jag vill inte veta. Vill jag det? Jag tror inte jag vill det. Kommer jag få åldersnöja?
Timothée Sacrebleu.
Nej!
Billie Eilish.
Oh.
Naomi Osaka, tennisspelaren.
Mm-hmm.
Och sen Amanda Gorman, hon som höll, hade dikten på Joe Bidens inauguration. Den äldsta i det här gänget är Timothée Sacrebleu, som jag tror är typ 27 eller något. Resten är så här 23.
Mm.
Vilket är en väldigt tydlig statement. Det är ungdomens år.
Okej.
Okay. Temat är In America, a lexicon of fashion, and In America, an anthology of fashion. Temat till USA, Max. Fråga på det.
Fan vad töntigt. Förlåt, är det fortfarande... Va? Förlåt, har Anna Wintour fått en total...
Hon kämpar på.
Nej, men hon är så rädd för att bli irrelevant. Att hon bends backwards at this
point. Just det här tilltalar både typ... nationalisterna,
ja,
och the woke mafia. För att alla de här ungdomarna är så här jättepolitiskt uttalade.
Mm.
Kanske inte Timothée, men nej, vad vet jag. Nej, men Max, att bli gammal är otrendigare än någonsin. Anna Wintour said it, not me. Jag tänkte så här, vad är, det här känner ju säkert alla personer när de blir gamla haggor som du och jag. Men och det kan, så här, varje generation kanske sitter och säger det. Så här, åh nej, det är otrendigt att vara gammal. Vi lever forever liksom i en ungdomsbesatt kultur.
Mm.
Men det är, vågar jag ändå påstå, mer intensivt nu än någonsin. Och jag tror att det har att göra med att, som vi pratade om innan, att sociala medier demokratiserar kändisskap och uppmärksamhet. Och det, fördelen med det är att det inte längre bara är gubbar på skivbolag och produktionsbolag som bestämmer vem som får bli en stjärna.
Absolut.
Vilket gör att det blir större mångfald bland kändisar idag. Det är liksom inte bara Britney Spears tjejer som kan bli superstjärnor, utan det är folket som avgör själva ifall vi vill ge en miljontals follows till någon som gubbar på skivbolag inte nödvändigtvis hade älskat.
Mm.
Men samtidigt genom det här demokratiserandet, så ges makten till unga på ett helt annat sätt än vad det inte varit innan. Att istället för att gubbarna blir the tastemakers och trendsättarna, så blir det de här unga personerna. Unga personer har aldrig haft så här mycket makt och inflytande.
Skillnaden är väl också att de vet om att de har makten, så att de beter sig som att de har makten på ett sätt. Alltså typ jag tänkt tid innan när man har varit, eller så här yngre generationer, såklart tyckt att de är the shit.
Mm.
Men de har inte uttryckt ett hat mot andra, eller så här aggression mot andra.
Jag tror inte att jag upplever det ens så. Men jag tror att jag tänker att innan absolut att unga personer har försökt hänga med i trender, och att de här gubbarna har tittat på ungdomen och bara försökt anpassa innehåll. Vad vill kidsen ha idag? Jo, de vill ha Britney Spears. Och så anpassar vi en stjärna efter det. Medan nu är det literally liksom the Emma Chamberlains, the Addison Rae's, the Charli D'Amelio's. Det är de som avgör vad som ska konsumeras rakt av. Alltså det, så har det inte varit innan, och jag tror att det är därför det också finns den här lite hostility mellan millennials och generation Z, vilket jag också tror också har jättemycket att göra med att när dagens ungdom är så himla woke, så vill man typ, det är mycket roligare skämt om det finns en lite vi och dem mentalitet.
Absolut.
Om man kan skapa rivalitet, det är ett väldigt lätt liksom foundation för att skapa många roliga skämt. Och dagens ungdom är så himla woke, så att de kan inte skapa vi och dem om något annat än att sparka uppåt.
Nej.
Vilket då blir millennials, och då skapar de uttryck som 20 och skämtar om att vi är en generation som lever för vårt vin och kaffe, morning coffee och wine o'clock och gillar macaroons. Det blir påtagligt när det är också generation Z bara som får leda The Met Gala, för det är där pengarna finns just nu, det är där
makten
finns.
Men jag tänker också bara lite så här att tror vi, alltså det känns som att det blir en blip in, alltså kommer deras karriär då gå över jättefort därför att man byts ut snabbt av den nya unga? Kanske. Så det är vad jag tänker. Eller är det att vi skapade den här typen av vakuumet nu, men att de ändå kommer cementera sig själva som makt, alltså sina maktpositioner, och ta det med sig när de blir äldre?
Ja, så jag tror att vi...
Eller är det bara att vi konsumerar saker snabbare överlag?
De kommer säkert vara kända i framtiden. Jag tror att vi kommer ha... Alltså kändiskap fragmenteras så pass mycket. Jag tror att i framtiden kommer kändiskap vara så pass fragmenterat att det typ inte existerar längre. Eller kampen om att bli ett hushållsnamn, känd inför massorna, det kommer bli någon ny slags statusmarkör. Idag är ju att man kan att vara känd, eller en statusmarkör inom kändiskapet, att kunna tjäna pengar på sitt kändiskap, att ha bra samarbeten, att ha sponsrat innehåll.
Inte per se hushållsnamn.
Då blir man legitimerad som kändis. För alla kan få följare, men alla kan inte få
tjäna pengar på det.
Precis. Medan i framtiden så tror jag att det kommer bli mycket viktigare att bli monoculture famous istället för microculture famous.
Men det är att man vill söka kreddighet på ett annat sätt, ja. Att det inte är pengarna som är kreddigheten.
Precis, att få sin kreddighet i sitt kändisskap, det kommer förändras hela tiden. Men just nu i alla fall, tänker jag bara, det har aldrig funnits en tid då ungdomar har det här direkta, ofiltrerade makten över kulturen. Innan har det alltid gått via någon annan. Och därför tror jag delvis att den här konstiga också så här rädslan eller rivaliteten, eller att vi ser på generation Z nästan som att de, alltså vi refererar till dem som en grupp makthavare. Så har det inte varit innan, utan det har alltid varit de äldre som har varit makthavarna. Men nu blir det lite konstigt.
Ja, men kan inte det också lite för att jag tänker att de som då är typ millennials sitter i någon slags, sitter lite i kläm. Typ att de känner liksom att, men vänta här nu, vi följde lite så här the status quo. Vi genom att nu borde vi närma oss en tid där vi då har makt. Men att vi har blivit överkörda. Så att först vi behöver lyssna på äldre. Och sen så när vi hamnar i någon slags situation där vi brukar vara bekväma och kunna ta makten. Då har vi helt plötsligt blivit totalt överkörda av så här newbies som är så här unga. Och att liksom att man känner att det, jag tänker att det där
den här dynamiken mellan de två också kan uppstå. Att man känner lite att man tappar makten.
Ja, så är det säkert. Men den känslan kan jag tänka mig finns i alla generationer. Alltså det är alltid så här ungdomsgenerationen som bara, ni är framtidshoppet, ni är progressiva.
Mm.
Och sen så helt plötsligt passeras den stafettpinnen vidare, eller den facklan,
ja, den
går
över
vidare. Och man bara, gud, jag visste inte ens att den här var löstagbar. Det här var en så stor del av min generations identitet, och nu bara vandrar den pinnen vidare.
Ja.
Och det blir konstigt.
Ja, verkligen.
Men det tror jag är en känsla alla generationer har.
Mm.
Men att tidigare generationer har kanske inte känt den här påtagliga känslan av att gud, den yngre generationen, de har ännu mer makt. De tjänar ännu mer pengar. De har knäckt koden för hur man kan tjäna pengar och få, gud, nu kan inte jag prata längre, få inflytande ännu mer.
Mm. Och så jobbigt att allt det här bara kretsar kring att de ska tjäna pengar. Det var tråkigt.
Ja!
Snark, säger jag. Inget tråkigare för kulturen än pengar.
Kan jag tänka mig på tråkigare saker?
Ja,
rymden också, till exempel.
Rymden behöver också pengar.
Jag vill bara prata jättekort om Britneys senaste caption på Instagram.
Go ahead.
Nej, men därför att i förra avsnittet så sa vi det att jag kommer behöva packa väskorna, gå i pension, aldrig uttala mig mer om Britney, kommer ut med någonting om att hon vill att folk ska sluta sätta hennes liv under ett medialt mikroskop,
ja,
som vi alltid gjort, och vilket var det som fick henne att må piss,
ja, precis,
2007.
Vilket ju var en rimlig analys.
Mm. Men nu har jag ju skrivit det på Instagram.
Ja. Härligt.
Att det är hyckleri att samma tidningar som har bidragit till att hon mår piss fortsätter med exakt samma grej nu med alla dessa dokumentärer. Vilket är, ja, det är exakt det vi sagt hela tiden.
Ja, jag tänker att det är, vad fint att Britney tydligen lyssnar på Paparazzi.
Ja.
Det har ju varit vår analys.
Vilket heltidsjobb att någon sitter och översätter varje avsnitt ord för ord. Eller ja, 50% av
avsnitten. Jag tror ändå att översätta. Det kan vara rätt så tacksamt.
Hon hänger nog med det är... Hon behöver knappt få översättning.
Nej, men alltså verkligen, jag tycker att det
Men det är många som menar att det där är en caption någon annan skrivit. Ja, men... Därför hon, det är inte en video, utan videon är att hon dansar. Och till det är en text som många menar att någon annan skrivit. Men vi får väl se vad hon säger nu, ja, när hon ska tala
men
i
också
rätten.
Typ så här, om man ska vara helt ärlig, det är väl inte egentligen en jättekonstig åsikt att ha. Som, alltså hon skulle mycket väl kunna ha den åsikten, menar jag.
Ja, och jag tror,
inte tagen ur luften.
Som jag sagt innan, jag tror inte att det nödvändigtvis är folkets engagemang för att hon ska bli fri från hennes pappa som,
nej,
som... hon kritiserar, nej, eller mår dåligt av. Utan hon mår dåligt av att folk har sina egna takes på hennes livshistoria. Vad som fick henne att må dåligt.
Mm.
Att de porträtterar henne som något slags offer av patriarkatet. Medan hon kanske kollar på det och bara, fast så var det inte. Så var inte min relation till Justin Timberlake. Det där var liksom...
taget. Alltså,
ja,
det
där är inte så jag känner inför min barndom och karriär alls.
Nej, också om att säga, det är de som kapitaliserade på att förstöra henne. Kapitalisera på att nu prata om hur hon blev förstörd. Alltså, hello? Vilken konstig cirkel.
Mycket. Free Britney.
Tack till Aftonbladet. Där hör ni oss en vecka tidigare. Annars vet ni var ni hittar oss, överallt där poddar finns. Jag heter Max Lysell. Du heter Michelle Hallström.
Ja.
Ni har lyssnat på Paparazzi. Och...
your one and only source into the scandalous lives of Hollywood's
and
elite.
Us. Love you guys.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.